Hej och välkommen till Högkänslighetspodden. Det är jag som är Ina.
Och det är jag som är Malin.
Och idag så ska vi prata om någonting som är vanligt hos alla högkänsliga skulle jag vilja säga. Gemensamt för alla högkänsliga. Och det är att vi ofta känner oss väldigt fel. Vi har en tendens att slå på oss själva väldigt mycket och döma oss själva väldigt hårt. Och det här är någonting som vi stöter på hos, ja, jag tror alla högkänsliga som vi har träffat.
Mm. Inklusive oss själva.
Ja. Mm. Och det här är någonting som börjar redan när vi är små. Redan när vi är barn så gör vi det här. Det är som att vi tar på oss också allting som händer som att det är vårat fel. Allting. Mm. Ta ansvar för allt. Det vi själva gör, det andra gör, det som händer med vår jord. Från det lilla till det stora.
Mm. Och det här bottnar ju i att vi upptäcker ganska tidigt att vi är annorlunda än vad andra är. Och känner oss ofta fel i det. Att vi inte passar in kanske. Och att vi inte fungerar som andra. Att vi känner mer än andra. Kanske uttrycker vi också känslor tidigt. Och får höra det att vi inte ska göra det helt enkelt. Vi får ju lära det oss det tidigt i åldrarna. Att vi, att vi inte ska känna så mycket egentligen. Var inte så arg, var inte ledsen. Ja, vi ska bete oss. Och passa in i någon form av norm, normalitet. Vi skolar in oss i detta system. Och då börjar vi högkänsliga ofta känna oss väldigt fel i det.
Mm. Och för mig då som är introvert högkänslig så började det, eller åtminstone där jag minns att det började så var det när jag började skolan. För innan dess så var jag en ganska liten grupp på förskolan och jag kände mig ganska trygg där. Men sen när jag började skolan så var det många elever, jag tror vi har 30 barn i våran klass. Och det var helt nytt sammanhang. Och jag tyckte att det var väldigt obehagligt just för jag kände mig väldigt ensam och väldigt... jag skannade in alla, tog in alla vad alla andra människor kände där också fast jag inte fattade det då. Så det var väldigt mycket känslor i mig och jag fick också ofta höra. Det jag fick höra var, vad tyst du är, varför säger du ingenting? Och då kände jag mig oerhört fel för att jag borde prata mer. Jag borde vara mer social, jag borde kanske också svara mer på frågor också som man ska göra i klassen. Svara på frågor som fröken eller magistern säger. Och jag tyckte att det var jätteläskigt. Och jag tyckte att det var också väldigt läskigt för att jag var oerhört rädd för att bli bedömd. För att andra människor skulle tycka att jag var konstig, att det var något fel på mig. Att de skulle liksom lite avslöja det här att det var något fel på mig. På något vis. Och, så därför var jag oerhört rädd för att uttrycka mig överhuvudtaget. Mm. Och jag tyckte det var mer safe då att inte säga någonting. För då var det ingen som kunde komma åt mig lite grann. Mm. Så jag använde det som ett, jag försökte skydda mig också från det här.
Hur mådde du då i detta?
Jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. Jag längtade ju egentligen efter att prata med någon. Men i det här stora sammanhanget när det var en så stor grupp så kändes det som att det fanns så många potentiella där också som kunde döma mig. Jag hade lite svårt att kontrollera den här stora gruppen och så. Så att jag tyckte det var mycket lättare om jag pratade med någon en och en än att vara en så stor grupp. Mm. Så för mig så var det jobbigt. Jag kände mig nog väldigt fel och dålig tror jag. Mm. Varje dag egentligen när jag var i skolan. Och det var inte skoluppgifterna för mig. Det kan man ju också. Det finns säkert de som tycker det är jobbigt också. Men för mig gick det ganska bra i skolan. Ja, så. Men jag var snabb på att lära mig och det gick jättebra. Men just de sociala rasterna var liksom väldigt jobbiga för mig.
Mm. Vad gjorde du då när du var rast?
Ja, vad gjorde jag egentligen? Jag tror jag försökte gå undan ganska mycket. Eller jag hade ju någon framförallt. Jag hade en vän i klassen som jag umgicks med. Och sen försökte jag nog ibland vara med på det sociala om jag tyckte att det var svårt. Men annars så gick jag nog, jag var nog ganska mycket för mig själv. Vi hade ju skog, eller skog vet jag inte, men lite land, lite träd och sånt. Mm. När jag var barn upplevde jag att det var en skog. Idag kanske jag skulle säga att det var en dunge. Mm. Men jag försökte nog mycket gå ut där och bara vara, för jag älskade att vara i naturen. Det var åtminstone lugnt för mig. Mm. I naturen så finns ju ingen som dömer. Där finns det bara ett lugn. Mm. Så det var där. Jag minns ju vissa delar. Jag minns att jag tyckte att det var jobbigt. Sen är det mycket detaljer som jag inte minns också.
Men jag tänker så här, när var det du började känna att oj, det kanske inte är något fel på mig? Hur långt upp i åldern var det? Eller känner du fortfarande att det är fel på dig?
Nej, jag känner inte att det är fel på mig. Det var ju när jag började jobba med mig själv aktivt. När jag började gå kurser i personlig utveckling. Det var där det vände faktiskt. Och då var jag, första gången jag gjorde det var jag 18. Då började jag känna att, men wow, det kanske faktiskt inte är något fel på mig. Det är kanske bara jag som har hittat på det.
Mm.
Jag började få perspektivet också på hur andra såg på mig. Och det var ju en vändningspunkt att andra kunde tycka att jag var läskig som inte sa någonting också och fundera på om jag dömde dem. Och det var väldigt skönt att se det perspektivet. För att jag hade på ett sätt varit ganska, ja, men självupptagen kan man säga som barn. Eftersom jag utgick från mig själv hela tiden. Jag hade ingen annans perspektiv. För jag hade inte heller någon att prata med. Jag pratade med närmaste. Jag pratade med min bror som var väldigt nära mig. Som är väldigt nära mig. Också högkänslig, så honom hade jag pratat med. Det var väldigt, väldigt skönt. Mm. Men annars så hade jag inte så många. Jag hade en bästis också när jag var liten som jag pratade med. Men jag pratade inte om allting heller riktigt. Jag hade tyckt att det var svårt också.
Jag tänker, om du skulle gå tillbaka, kunna gå tillbaka till din tid och ändra om någonting. Vad hade du behövt då som barn?
Jag hade behövt någon att prata med om det här. Någon som berättade för mig att det inte var något fel på mig. Och som förstod mig också.
Mm.
Som förstod min känslighet. Som förstod vad som pågick på insidan. Alla tankar och känslor. Och som jag kunde prata om. Någon person jag kände mig trygg med.
Mm.
Som kunde möta mig när jag upplevde att det var jobbigt. Och inte komma med en massa lösningar heller. För när jag väl vände mig till vuxna. Så var det flera som ville lösa det då. Och det var inte det jag ville. Då kände jag mig inte sedd.
Hur då lösa det?
Ja, men som sa, du kanske ska göra så här. Eller du kanske inte ska... Ja, vad var det de sa? De försökte komma med tips.
Mm.
Om hur jag skulle bete mig i klassen.
Mm. Ja.
Och det var liksom inte det. Jag behövde få berätta hur jag kände. Och någon som lyssnade och sa att det inte var något fel. Och att det var okej att jag kände som jag kände. Och i det kunde hjälpa mig vidare genom att... fråga mig hur jag, ja, så hur jag kunde göra och som kunde relatera till mig.
Mm. Ja, för jag tänker också att det är det som vi, när vi jobbar med högkänslighet idag, både med oss själva och med alla som vi möter, så är det ju det som är vårt första så kallade verktyg, eftersom vi själva har längtat efter att höra det. Att det är inget fel på dig, det är okej att du är som det är. Inte allt det där som du beskriver nu, att ja, men om du gör så här, om du är på det här viset istället för att vara som du är, så blir det nog bättre. Alltså det där blir ju en högkänslig tokig av, eftersom vi såklart försöker vara allt det där andra och anpassa oss och allt det där. Vi har ju den förmågan, men frågan är hur bra vi mår i det. Och din berättelse beskriver ju tydligt att det du längtade efter var någon som förstod dig. Och när vi säger så är det ofta någon som säger, du är okej, det är okej. Tänk om det inte ens är något fel på dig.
Mm. Och också så hade jag behövt höra att vi är olika människor också. Att andra människor fungerar på olika sätt och kanske berätta mer om det. Dels hur man är som introvert och extrovert och dels högkänslig, icke-högkänslig. Och man behöver inte ens sätta några definitioner på det. Mm. Utan man kan också bara säga att vissa pratar mer och det är lätt för vissa att uttrycka sig. Och för andra så är det inte lika, det kommer inte lika naturligt, men det är också okej och... Alltså prata lite om olikheterna, tänker jag generellt.
Mm.
Jag tänker att det överhuvudtaget underlättar för många barn som känner sig annorlunda och fel. För vi är ju alla olika och kan tycka att det är jobbigt med våra olikheter.
Ja, och du och jag är olika. Även om vi har personlighetsdraget högkänslighet med oss i bagaget. Har en liten kråk i halsen här idag. Så jag är ju extrovert högkänslig. Även om jag inte alltid är extrovert. Så min uppväxt var ju lite annorlunda än din. Jag fick aldrig höra att jag var blyg. Utan tvärtom så var jag ofta i centrum på många sätt. Och var en person som många drogs till och ville vara kompis med. Den upplevelsen hade jag. Nu gick jag på en skola där det inte var så många människor som på din. Vi var 7 personer. I min årskurs.
Vilken dröm.
Ja, det förstod jag ju inte då. Men det var det ju. Vi var 7 personer i min årskurs. Och sen så var vi ihopslagna med de som var 1 år äldre eller så. Så vi kanske var kanske sammanlagt 20 stycken i klassrummet ändå. 1, 2, 3, 4 och sådär. 5, 6. Och jag minns det just som en dröm. Jag tyckte det var härligt. Livet var underbart och härligt bara. Fram till någon gång 5-6 där livet började krypa på och jag såg liksom allvaret i saker och ting. Och började nog ifrågasätta vem jag var också. Sen kom högstadiet för mig. Och där började jag känna mig riktigt, riktigt, riktigt fel. Där kom det för mig.
Mm.
För där passade jag inte in. Det var så oerhört mycket människor, så oerhört många känslor hos alla de här tonåringarna, inklusive mig själv. Vem tillhörde vad egentligen? Jag kände in allt. Vem skulle jag vara? Jag hade ju bara varit mig själv och nu funkade inte riktigt det. Därför att, varför funkar inte det egentligen? Det är kanske konstigt. Men jag vågade nog inte vara mig själv längre. Därför att jag blir också rädd att bli bedömd där. Det var så många mycket dömanden. Grundläggande tror jag det var många som dömde sig själva också. Som tonåringar så gör vi ofta det. Men jag kände ju av det här dömandet som låg i luften. Och var livrädd för att bli dömd. Och försökte då börja anpassa mig istället. Efter att vara det som normen ville att man skulle vara.
Mm. Och jag tänker att det är det som pågår hos så många ungdomar också. Att vi försöker anpassa oss hela tiden för att försöka vara rätt.
Mm.
För att tillhöra gruppen också. Som någon, jag tänker det är någonting som är, ligger väldigt djupt rotat i oss. Att vi vill tillhöra ett sammanhang och en grupp människor.
Mm.
Och det utforskar vi också som barn och vuxna. Och hur, våran roll, våran plats i den här världen på något vis.
Mm.
Och det gör vi också i det lilla när vi är i en klass, när vi går i skolan. Mm. Och när vi går i skolan så är vi också tilldelade den här klassen. Vi väljer ju inte på samma sätt personer som vi kanske gör. Sen när vi har slutat skolan så väljer vi ju mer våra vänner på ett mer aktivt sätt. Men som barn så blir vi ju tilldelade. Den här gruppen människor ska du vara med nu.
Mm.
Och vissa gånger så kanske man faktiskt har tur att träffa jättehärliga vänner i klassen. Men det kan ju också vara så att man känner att man faktiskt inte resonerar med någon där.
Mm.
Alltså det klickar inte med någon.
Nej, vi har ju pratat om, är det bra för, om man nu säger högkänsliga, att gå en mindre grupp eller en större grupp? Och många gånger så säger vi mindre. Sen kan det, behöver inte det alltid vara det bästa, utan det handlar precis om det som du säger nu. Det handlar om, finns det människor där som du resonerar med? I min värld, med mina 7 stycken i klassen, så kunde jag ju längta efter fler att välja på, så att säga. För att där hade jag dem tilldelade till mig. Det var dem jag behövde hitta någon hos. Och jag hittade, absolut. Men i efterhand så kan jag ju se att jag skulle vilja haft fler valmöjligheter. Så kan man ju också se det. Så det beror lite på. Men grundläggande så säger vi nog att högkänsliga trivs bättre i mindre grupper. Och det gör vi nog när det är självvalt.
Mm.
Men kanske inte i det här sammanhanget där vi blir tilldelade. Då kanske det inte är 100% någonting egentligen.
Mm.
Det tycker jag om att välja för oss själva.
Mm.
Då mår vi bra.
Och det är ju väldigt viktigt för oss också att vi har... Ofta är det en bästis som vi högkänsliga har. Det har ju vi alltid haft i våra liv. Och vi inser också när vi pratar med andra högkänsliga att det är väldigt vanligt att man har en bästis eller att man längtar efter en bästis som man kan prata om allt med. Och jag tänker också om man då har det så i skolan att man kanske inte har så många vänner där eller inte någon som man hittar som man resonerar med så kanske man kan leta utanför skolan.
Mm.
Jag hade ju till exempel hästarna. Jag började rida när jag var i 10-årsåldern. Och jag älskade det. Dels att vara med hästarna. För där var det också väldigt lugnt. Och jag behövde inte prata på det sättet heller. Och vara så social. Utan jag kunde kommunicera med hästarna ändå. De förstod mig. Och jag förstod dem. Det var väldigt, väldigt skönt. Men också att jag faktiskt hittade andra människor där.
Mm.
Och jag hittade också en bästis i stallet. Som jag umgicks mycket med. Och det var väldigt skönt.
Men jag tänker att det du säger där. Att de förstod mig. Jag tror att det är det vi behöver som högkänsliga. Alla människor behöver det. Men nu pratar vi om det här personlighetsdraget här. För när vi har någon som förstår oss. Oavsett om det är ett djur eller en människa eller vad det än är. Då känner vi oss inte lika fel längre. Då har vi någonting. Att då delar vi detta. Och vi går inte runt och funderar på om vi borde vara annorlunda. Och det är det vi behöver. Ofta så är det det som människor uttrycker också. Jag hade en tjej som satt framför mig i veckan och hon var i tonåren och kände sig väldigt fel i olika sammanhang. Och jag frågade vad hon längtade efter och hon sa att bli förstådd. Att, ha någon, att jag längtade efter någon som förstår mig. Och hon upplevde att det var väldigt få som gjorde det, om ens någon. Och då blir det ju väldigt ensamt och läskigt och man känner sig oerhört fel. Och då kan det bli väldigt lätt en sanning. att jag är fel. För att om det inte är någon annan som du har att ventilera det här med, eller någon annan som så att säga visar motsatsen, hästarna kan ju också göra det, så är det ju lätt att vi fastnar där i den tanken. Det måste vara fel på mig. Och vi får det bekräftat om och om igen, eftersom vi får den känslan av att vi känner oss fel. Och går in i det väldigt mycket, tills någon kanske bryter det genom att säga just så: tänk om det inte är något fel på dig.
Alltså det, jag älskar den frågan.
Ja.
Fortfarande gör jag det.
Varje dag älskar jag den frågan. Vi ställer den till varandra hela tiden. Mm. Och vi jobbar ju ändå som terapeuter och utbildar terapeuter och allt det här. Och vi känner oss grundläggande inte fel på det viset som vi gjorde tidigare. Men vi tar upp den frågan, tänk om inte det är något fel att jag känner så här. Tänk om det inte är något fel att jag älskar att ha många bollar i luften. Tänk om det inte är något fel att vi är olika.
Mm. Det är som att det blir helt lugnt i hela systemet då, när jag hör den. För jag känner att det stämmer, att det är ju inget fel.
Nej, det är bara att hitta på.
Mm.
Men det kan bli så oerhört starkt så att vi behöver ta hjälp ibland för att komma ur det. För det blir också ett tankemönster som kan surra fast ordentligt i vårt system. Så att oavsett om någon säger till dig att tänk om det inte är något fel för mig. Jo, det är det. Alltså det är nästan som att vi försvarar det till sist, vår sanning. Som en trygghet nästan, att jag vidhåller att det är något fel på mig.
Mm. Och det kan ju till och med vara så att vi faktiskt radar upp en massa så kallade bevis också som vi får på att jo, men det var faktiskt något fel på mig, för det här har ju hänt.
Mm.
Men tänk om det inte är fel, vad är det då? Vad handlar det om då?
Mm.
Det här som har varit.
Tänk om vi är olika, som du säger, och också annorlunda. Och det använder vi också ibland i vår terapi och så, att vi pratar om tänk om du inte är fel, tänk om du bara är annorlunda. Och det kan också en del reagera på. För annorlunda är ju någonting som är laddat också med att vi inte är som andra. Och vi har ju kanske hela livet på ett sätt velat vara som andra. I alla fall i den första tanken när vi känner oss fel vill vi, kan inte jag bara vara lite mer som alla andra? Måste jag känna så mycket? Måste jag tänka så mycket? Måste jag analysera så mycket? Och allt det där vi håller på med.
Men då är ju också frågan, om du är riktigt ärlig mot dig själv, skulle du verkligen vilja vara som alla andra? Hur kul skulle det vara att vara som alla andra?
Mm.
Kanske skulle det också vara lite tråkigt, kanske?
Mm.
Utan att det mer handlar om egentligen att vända på det perspektivet och på den värderingen som finns kring att vara annorlunda. Tänk om annorlunda är väldigt kul.
Ja, och jag tänker också, är det verkligen det du längtar efter att vara som alla andra? Eller längtar du efter att få vara dig själv? Ofta är det faktiskt att vi längtar efter att få vara de vi är. Men om inte det är accepterat så att säga, eller att vi blir bedömda för det, då vill vi hellre vara som alla andra, för att vi vill inte bli bedömda. Och vi vill vara fria att vara de vi är. Så frågan är egentligen vad vi vill. Om det är det, eller om det faktiskt är. Ja, nu svarar jag på frågan själv i alla fall. Så vill jag vara den jag är? Det tror jag.
Någonting som alla högkänsliga längtar efter. Eller alla människor, tänker jag, längtar efter. Och jag tänker också så här, vad är normalt och inte? Vad är att vara annorlunda? Tänk om vi alla människor är annorlunda.
Mm.
Tänk om det inte finns någonting som är, så att säga, normalt.
Och det är ju så härligt egentligen när vi tänker så. För att det som dyker upp i mitt energisystem och jag får inre bilder av en oerhörd massa färger. Tänk om alla hade varit likadana.
Vad tråkigt.
Ja, men det skulle ju vara. Det skulle inte vara kontraster. Tänk vad vi älskar kontrasterna, färgerna. Tänk vad vi älskar ändå vinter, vår, höst, sommar. Tänk vad vi älskar att livet någonstans går upp och ner. Så att vi kan känna eufori och lycka. Men också att få vara riktigt arga och ledsna ibland. Det kan vara riktigt skönt att få känna de känslorna. Hela registret, så att säga.
Mm.
Och även att vi människor behövs för olika saker på den här planeten. Och hade alla varit lika så hade antagligen inte den här planeten fungerat. För att vi hakar i varandra på olika sätt och hjälper till med olika bitar. Ja.
Mm. Tänk om vi kan njuta av varandras olikheter också.
Mm.
Bidra till varandra, komplettera varandra och så.
Mm.
Och sen kan det ju vara väldigt fint också. Någonting annat som verkar vara viktigt för oss högkänsliga. Både det vi själva känner och när vi träffar andra. Så verkar det vara väldigt viktigt också att vi umgås med likasinnade. Så även om vi i det stora livet, om man säger, träffar många, väldigt många olika människor och att det berikar ens liv också, så behöver vi också de här människorna som förstår oss, där vi känner igen oss, som är väldigt lika. Det verkar vara oerhört viktigt för att vi ska må bra också. Så det är väldigt fint. Så om du inte har likasinnade i din närhet så kanske du kan bjuda in fler människor som är som du och söka dig till sammanhang där du träffar människor som är mer som du också.
Mm.
För där kan man skapa ett stort lugn i att kunna prata om livet och allt det här som vi längtar efter att prata om också.
Och är det svårt att hitta de sammanhangen? För jag har försökt att leta efter de sammanhangen hela mitt liv, undermedvetet eller och medvetet. Och då när jag har kommit till olika sammanhang där jag känner att men här är ju i alla fall på pappret människor som jag. Och så känner jag mig fortfarande totalt jävla fel helt enkelt. Till exempel i yogasammanhang har det varit och så vidare. Då blir det väldigt, väldigt jobbigt när vi hittar det. Eller när det blir så. Okej, nu är jag med människor som är likasinnade. Men jag känner mig fortfarande fel. Så alltså, här kommer beviset. Det är något totalt fel på mig. Jag är nog mest fucked up av alla ändå. För så kan vi ofta känna. Så då kan det ju vara fint också att titta lite grann på. Visst att vi behöver likasinnade människor. Men vi behöver också tillåtande miljöer. Leta upp där du känner att du får vara den du är. Leta efter den miljön, de människorna som låter dig vara den du är. Som kanske säger att det är okej. Oavsett hur du är så är det okej. Jag tycker om dig ändå. Tillåtandet och den energin som kommer i det. Och den avslappningen som kommer i det som du också beskriver. Den här frågan, tänk om det inte är något fel på dig. Det finns ju väldigt mycket tillåtande i det.
Mm.
Så tillåtande relationer och sammanhang tänker jag.
Mm. Och det är där man ofta känner sig väldigt hemma. Att man känner sig väldigt hemma med människor och sammanhang där man får vara sig själv.
Ja, och vi får vila lite i allt vi håller på med. För vårt alarmsystem är ju påslaget dygnet runt. Så vi behöver ju ha de här viloplatserna i våra relationer. Viktigt. Så. För att vi ska kunna få vila. För annars så håller vi på att jobba hela tiden för att passa in och avväga hit och dit hur vi ska bete oss för att det ska vara lugnt ungefär.
Mm.
Och det kan bli väldigt tokigt. Och vad vi än gör så känner vi att det blir fel.
Mm.
För att det inte finns ett tillåtande där.
Mm.
Mm.
Ja. Så. Ska vi börja avrunda den här podden idag?
Mm.
Vad ska vi avrunda den med?
Ja, men vi kan ju sammanfatta det lite grann, tänker jag. Tänk om det är så här. Att det inte finns någonting som egentligen är annorlunda. Eller om vi vänder på det. Tänk om alla är annorlunda. Högkänsliga som inte är högkänsliga. Och allt vad vi har. Sätter etiketter på oss. Utan att vi är olika. Och att alla behövs. Och tänk om du som känner dig fel. För att du känner mycket eller är som du är. Att det egentligen är en gåva som du har fått. Just det du har värderat som fel. Tänk om det är din gåva. Tänk om det är din så kallade styrka. Eller din... Ja, det du kom hit för att använda på något sätt. Så om vi vänder på det, vad är det här egentligen som jag värderar så hårt och inte använder därför att jag försöker att vara som alla andra? Så vi har fått olika förutsättningar i livet, absolut. Men frågan är hur vi använder de förutsättningar som vi har fått. Hur använder du de förutsättningarna som just du har fått? Tänk om vi kan börja göra det och vilken härlig färgpalett som planeten skulle kunna vara då.
Mm.
Det tänker jag.
Mm.
Mm.
Fin sammanfattning.
Mm.
Mm. Och vi har ju också en nyhet.
Ja, tänkte jag.
Här i podden.
Mm.
Och det är ju att vi har blivit fler.
Det låter som för ett barn igen.
Ja.
Ah, nej.
Kan man säga på ett sätt, men inte riktigt så
nej.
Konkret. Men vi har blivit en till person. Vi har Maria som finns i Stockholm.
Så nu är det Malin, Ina och Maria som är högkänsliga i Sverige. Så att säga. Med flera som jobbar med oss, men just nu så är det tajtaste gänget kring det här är vi tre.
Mm. Och Maria är terapeut. Och jag kommer jobba med oss och jobba som vi.
Och yogalärare är hon också.
Yogalärare, precis. Så hon kommer hålla yogaklasser och terapi och kurser i Stockholm. Och vi kommer också... vi kommer prata mer, helt enkelt.
Mm.
Och hon kommer också vara med här i podden framöver.
Mm.
Mm.
Hon har liknande bakgrund som vi har. Både när det kommer till utbildningar och bakgrund när det kommer till att vara människa som högkänslig.
Mm.
Vad är Maria högkänslig? Hon är högkänslig, extrovert, introvert. ambivert?
Jag har inte pratat så mycket om det, men jag tror att hon är ambivert.
Ja,
tror jag faktiskt.
Mitt emellan där. Mm. Ja, det är härligt. Då har vi en till bit att prata om. Och det kommer Maria få prata om också längre fram. Men vill du ha terapi i Stockholm så finns hon där.
Ja.
Det är många som frågar efter terapi i Stockholm och även yoga för högkänsliga i Stockholm och kurser för högkänsliga i det området. Vi finns ju nere i Skåne och på Österlen framförallt och kanske i Malmö ibland. Och över telefon såklart. Men Maria är det nya stjärnskottet. Eller vad man säger. Fast hon är inte ny, hon har hållit på med det länge.
Ja.
Det är bara att vi har slagit ihop oss. Så tack för nu och tänk som om det inte är något fel på dig. Se om du kan ta med dig det. Om det inte är något fel på mig, vad är det då? Tänk om det här är en gåva egentligen. Som jag har värderat som något fel.
Och att du är en gåva till den här världen.
Genom att vara du. Tack för nu.
Tack, hej då.
Hej hej.